Ja, det är faktiskt så att till och med vi som har ganska svagt idrottsintresse men som var tonåringar i början av 70-talet, vi minns Roland Sandberg. Två gånger 1971 och 72 gjorde han flest mål under en säsong i fotbollens allsvenska. Han var proffs i Kaiserslautern. Ja, helt enkelt sin tids mest kända fotbollsspelare, kanske tillsammans med målvakten Ronny Hellström och Rolands anfallskollega i Åtvidaberg, Ralf Elström. Roland Sandberg, du är alltså bleking från början, född enligt uppslagsböckerna i Törnåkra.
Stämmer alldeles utmärkt, ja.
Ja, hur lyckas man bli fotbollsstjärna om man har oturen att bli född i Törnåkra?
Ja.
Som ju inte precis är känt för något stort fotbollslag.
Det kan man undra. Men mitt fotbollsintresse fanns ju redan från grunden. Jag har en del släktingar i bakgrunden som har spelat. Jag hade en väldigt duktig kusin till min mor som hette Gunnar Karlsson som spelade i Saltö bollklubb på den tiden när Saltö var bra. Han var väldigt duktig.
Och jag har sett Karlskronalag, ska vi säga.
Karlskronalag är Saltö, ja, eller var. Mm. Men, och sen har jag lite andra släktingar också som har spelat fotboll, men alltså på lite mindre nivå än vad jag lyckades komma till. Och varför jag kom så långt, det var väl det att min envishet, lite hjälp på vägen här och där. Jag började ju i Jämjö. Mm. Och sen träffade jag en av mina bästa vänner genom alla åren, Ronny Svensson, som bor i Lyckeby. Och han spelade handboll i IFK Karlskrona och han spelade fotboll i Lyckeby. Och han lurade över mig då, i både handbollen och fotbollen. Och det blev ju, vi hade ett bra ungdomsgäng där i Lyckeby. Och vi vann DM i pojkfotbollen där. Och vi var i DM-final i juniorlaget. Och vi var i DM-final och vann DM, alltså distriktsmästerskapet 1965 med Lyckeby. Mm. Och då slog vi sådana lag som Olofström och Karlshamn på den tiden som då låg i näst högsta serien.
Och då var du 19 år gammal?
Då var jag 19 år gammal, ja. Mm.
Var det så på den tiden också att det fanns talangscouter ute och letade?
Ja, det fanns det. Så att det året när vi vann DM 1965, då ringde Stig Svensson mig.
Från Öster?
Från Öster. Det var väl den första riktigt stora kontakten. Och året efter så var jag nere i Helsingborg och pratade med dem. Och sedan så var det ju så att jag skulle göra militärtjänsten i Kalmar. Mm. Och då kom Kalmar FF för att fråga om jag ville spela fotboll med dem. Alltså redan när jag var i Lyckeby då. Va? Så att det spred sig ju för att det, vi gick upp ifrån femman 65 och vann EM det året. Vi hade ett väldigt bra lag. Och så vi ledde division 4 på våren då. Och sånt uppmärksammas ju alltid. Och då är det ju laget som uppmärksammas. Men då de som är ute och tittar, ja, de ser ju om det finns något matnyttigt så att säga. Och det passade ju bra då eftersom jag ändå skulle till Kalmar och göra lumpen där. Mm. Så att jag hamnade där uppe.
Det blev alltså Kalmar FF och det var väl en tid när Kalmar FF... Ja, de hade en storhetstid helt enkelt.
Ja, vi låg inte i Allsvenskan, det gjorde vi inte, men vi låg ju i näst högsta serien. Mm. Och det varierade väl lite med framgångarna, men jag gjorde ju alltid lite mål. Och 69 då lyckades jag ju komma igång väldigt bra på våren och kom med i U-landslaget med OB Eriksson då. Och lyckades ju bra där också. Och vi kom väl trea med Kalmar FF det året, tror jag. Så att då var jag ju aktuell både för Norrköping och Djurgården och Åtvidaberg.
De riktigt stora klubbarna, ja, var ute efter dig.
Ja. Mm. Och då tänkte jag, och mitt första proffsanbud hade jag redan 1969. Efter jag hade debuterat i A-landslaget i Moskva i augusti. Så var det Nantes ifrån Frankrike, mm, som var uppe och förhandlade med klubben och mig. Men vi kom aldrig till något avslut där. Det fanns ju agenter redan på den tiden. Mm. Så att, och jag var ju liksom nybörjare i branschen, men hade ändå lyckats att ta mig till A-landslaget i Sverige i ett lag som spelade i näst högsta serien. Mm. Så att de räknade väl med att det fanns någon substans någonstans.
Du kom alltså så småningom då till just Åtvidaberg och jag Bakgrunden där, alltså den ekonomiska basen, det var alltså det var en bruksort, ett företag, Facit.
Det var Facit, ja. Och de sa ju det att vi var ju världens bästa kåplag, kallades vi för. Det var ju inte, alltså man pratade ju om klubbkänsla och så här, och det fick man ju under tiden man var där, va? Men där fanns ju inte en spelare som var ifrån Åtvidaberg, utan det var ju ihopsamlat av framförallt deras spelare. Ja, han var inte agent, för han tillhörde ju klubben, och det var ju Lasse Spjut. Och han kände väl alla fotbollsspelare inom Sveriges gränser, tror jag, på den tiden. Och hade han varit med idag, så hade han väl känt resten också.
Det var helt enkelt försäljningen av skrivmaskiner då som gjorde att ni kunde finnas där, den här klubben.
Ja, alltså det var ju lätt att få jobb för dem. Jag menar, vår ordförande i föreningen satt ju som ekonomichef på Facit, Lasse Hallgren. Och de andra i styrelsen satt ju också i någon rätt så höga positioner inom Facit. Så det liksom hörde samman på något sätt, va? För att driva en sån stor klubb, man hade ju ingen klubbdirektör och så som man har idag oftast, utan då skötte ju styrelsen det mesta. Och det gjorde man väl, man slet väl någon minut ibland på arbetstiden, troligtvis. Så att så var det med Facit, och jag började faktiskt på Facit själv när jag kom dit. Och sedan så efter ett halvår då så började jag på Bosöns idrottsfolkhögskola i Stockholm. Så jag pendlade under ett år då mellan Stockholm och Åtvidaberg. Så jag tränade med Djurgården där uppe. Och jag hade sån otur så att varenda gång vi mötte Djurgården under det här året så lyckades jag ju alltid avgöra mot dem. Så att då fick jag inte vara med på träningen nästa gång.
De tyckte inte om dig.
Nej, inte då.
Ja, det är klart. Men det var väl rätt vanligt att du gjorde mål också. Det ledde ju till en proffskarriär sen ju.
Ja, kan man säga. Jag, under mina 3,5 år där i Åtvidaberg så hade jag ju ett antal förfrågningar och ja, till och med bud och så här, va. Men det blev aldrig något riktigt. För antingen så ville de inte betala klubben det klubben ville ha, eller också ville de inte betala mig det jag ville ha, va? Så att då fick det vara liksom.
Du visste ditt värde?
Ja, alltså jag kände ju att jag, efter den här debuten jag hade i landslaget 69, så dröjde det ju faktiskt 2 år innan jag kom tillbaka till landslaget. Så jag kände mig väl inte riktigt ordinarie från 1973. Jag spelade ju en hel del från och till, men 73 var väl det året när jag fick mitt stora genombrott, så att säga. Och då var ju då när vi hade VM-kvalet till Västtyskland då, året efter. Och då började jag flytta på ordentligt.
Och det blev Kaiserslautern?
Det blev Kaiserslautern, ja.
Vilket är ditt bästa fotbollsminne? Är det från proffstiden, eller vad är det för något?
Alltså mitt största minne är, det finns ju många naturligtvis, men mitt personligt största minne, det är när jag fick göra 1-0 i Gelsenkirchen 1973, en novembermatch med lite snö på banan. Det var inga drivare alltså, utan det var någon centimeter.
Det var alltså, ska vi säga det, Sverige mötte Österrike i en helt avgörande match, har du sagt.
Helt avgörande match. Vi hade samma målkvot, samma poäng när den här kvalligan var slut, och då gjorde de så att då bestämde de en plats i Tyskland där vi skulle spela om den här VM-platsen, och vi vann med 2-1, och jag fick göra första målet där.
Och det var ganska vidre omständigheter där.
Det fanns snö på banan, ja, fast det var inte fruset under, så att det gick ju att spela fotboll, men det var så där på gränsen, och det är klart en sån avgörande match, men det var ju lika för båda, och när man sitter så här och tänker tillbaka så var det ju skönt att få vinna den matchen.
Ja, det är klart. Ja. Var det några speciella omständigheter kring just det där målet som gör att det kändes så bra? Eller är det just bara det att det var avgörande?
Alltså det var ju det att det var så avgörande för att vi skulle gå till VM. Att vi lyckades och göra mål. Jag gjorde det här, hände ju redan i den 11:e minuten. Va? Och de kom ju under press då. Alltså, inte spelmässigt, för de var inte sämre än oss. Just i spelet, utan det var ju mer att vi lyckades ju att göra mål på våra chanser, för att vi fick en straff sen. Ove Kinvall blev fälld och Bosse Larsson la straffen som han sköt in. Så vi ledde väl med 2-0 då, sen gjorde de ett mål. Men de lyckades aldrig komma i fatt.
Det blev alltså några år som fotbollsproffs. Men sen återvände du till Sverige?
Sen återvände jag till Sverige 78. Och då hade jag varit juniortränare ett år och amatörtränare nere i Kärslaten. Och sen återvände jag till Kalmar FF. Mm. Och jag hade problem med mitt knä, för det var ju därför jag slutade som proffs. Jag kunde ju inte fortsätta. Så jag höll ju uppe med fotbollen i två år. Men sen efter två år så våren 79 i Kalmar FF då spelade de ju allsvenskan. Och då började mitt knä att bli rätt så hyfsat, för jag hade gjort ett par operationer och sådär. Så att då började jag bli sugen igen. Så jag spelade två år i Kalmar FF 79-80. Och det kändes bra att få bestämma själv när man ville sluta. För det fick jag ju inte första gången.
Nej, just det. Då var det knäet som
sa. Då var det knäet som sa. Mm.
Roland Sandberg, är det så att du medvetet har dragit dig tillbaka efter fotbollskarriären?
Nej, det kan man inte säga att jag har gjort. Utan jag fortsatte ju efter min aktiva tid som tränare. Jag fortsatte ju då i Kalmar FF som ungdomstränare och i början på 80-talet. Och sen blev jag tränare för IFK Malmö i Malmö under ett antal år. Och sen så höll jag på ända till för två år sedan med som fotbollstränare, men då på mindre nivå. Var till och med i Norge under tre år, 88 till och med 90. Så att jag la inte fotbollen på hyllan på det sättet.
Du kunde inte tänka dig något annat än fotboll alltså?
Jo, men när man var inne i den där branschen så det var inte så lätt att hitta ur på något sätt.
Hur tror du att folk minns dig från din aktiva tid?
Ja, jag tror att de minns mig som en målgörare. Inte som den stora tekniken, utan mer de målen jag gjorde.
Tycker du att det är rättvist? För det har jag också hört, det här att man har sagt att ja, han Roland Sandberg, han var ingen riktig fotbollsspelare egentligen. Han gjorde bara mål.
Ja, men nu är det ju så att fotbollen går ju ut på att göra mål. Och det lärde jag mig rätt så snabbt från början, att det tyckte folk om när man gjorde. Och det var ju det roligaste jag visste, att få göra mål. Så att jag utvecklade det, och till och med tekniken blev ju mycket bättre. Jag menar, när jag var i Tyskland som fotbollsspelare så tränade man ju 7 pass i veckan och 1-2 matcher så här. Och det är klart att det gick ju inte att undvika att man blev lite bättre även som tekniker. Fast den där riktigt stora tekniken blev jag ju aldrig. Men jag lärde mig vissa grundbegrepp i fotbollen, och de rättade jag mig efter och försökte utveckla och göra så bra som möjligt.
Det jag minns är ju naturligtvis det här, din snabbhet alltså. Man såg liksom ditt hår, det var nästan en halv meter bakom dig. För det var ju långt hår på den tiden.
Ja, det var lite längre då än vad jag har idag. Men och det är ju rätt som du säger, att snabbheten var ju min stora styrka. Jag var ju alltid, nästan alltid steget före. Och det hade väl med min speciella tanke att göra med fotbollen, att jag var väldigt snabb på de första 10 meterna. Och där gjorde jag ju ofta mina ryck. Och sen hade jag en speciell förmåga att hamna rätt framför mål. Och sen hade jag oftast duktiga framspelare omkring mig. Och det gör ju inte saken sämre.
Mm, det där med laganda så, det måste ju vara viktigt.
Ja, alltså,
att de inte kände sig undanskuffade då.
Nej, nej. Men det var ju som när jag kom till Åtvidaberg. De hade ju ett bra lag redan då. Och det var ju en del som blev proffs under mina första år där. Och Ralf Edström kom dit under mitt andra år. Och det kändes ju direkt rätt när han klev in på banan. Och han var ju en ödmjuk och fin person. Så att han spelade ju lika gärna fram som han gjorde målen själv.
Ja, just det, för där fanns alltså ni två som spjutspetsade där. Ni gjorde, läste jag någonstans, i snitt mål var 22 minut i Åtvidabergs FF under säsongen 1972. Det är ju, ja, ganska fantastiskt. Vi, alltså, det måste ha varit fin underhållning för publiken.
Det var det ju naturligtvis. Vi vann ju Allsvenska skytteligan tillsammans det året, Ralf och jag.
Mm.
Och för att få skruta lite så spelade jag faktiskt fram honom till det sista målet han gjorde. När jag hade 16 och han hade 15. Men det ångrar jag inte alls, utan det tyckte jag bara var trevligt att han fick vara med och dela på den.
Just det. Ja, ni, det är ju rätt kul att ni som då spelade i samma lag dessutom vann skytteligan det året. Det jag tänkte på här, det är ju ni som var fotbollsspelare i högsta divisionerna på 70-talet. Hur förberedde ni er för det här att sluta med fotbollen? Fanns det liksom program för det eller var det upp till var och en?
Det var ju naturligtvis upp till var och en. Men det är klart, när man åkte hem från Tyskland då 78, så hade jag ju... Jag visste ju att jag skulle börja på Kalmar FF för att jobba som lite tränare och på, med kanslijobb och så här. Va? Så att, men idrottsklubbar på den tiden och även nu, det vet man ju inte när det jobbet tar slut.
Alltså, dagens fotbollsstjärnor, de är riktigt stora, och jag föreställer mig om du hade varit i den åldern nu, de tjänar ju väldigt mycket pengar. De kan samla i ladorna,
ja,
om de är kloka.
Ja, i de stora ladorna.
Ja, stora lador, ja. Verkligen. Så att det, men kunde ni göra det på den tiden?
Nej, alltså? Inte på det sättet. Alltså, inte som, alltså man kunde inte tjäna så stora pengar som man blev oberoende, så att säga. Jag menar, här finns ju de våra bästa idag. Det finns ju de som tjänar 20-30 miljoner om året, och det fanns ju ingen på den tiden. Alltså, även i det penningvärdet som fanns då, vad som kunde komma upp i de summorna, det gick ju inte.
Nej.
Nej.
Så det var, man måste ha någonting att falla tillbaka på?
Ja, man måste jobba.
Mm.
Helt enkelt.
Du berättade här innan vi började intervjun att den du spelade mest ihop med, alltså flest antal matcher antar jag, var,
ja,
Ben och Magnusson, ja, som också spelade i Kalmar FF.
Och han och jag spelade ihop i både Åtvidaberg, Kaiserslautern och Kalmar FF och i landslaget.
Så då känner ni varandra rätt väl på planen?
Vi känner varandra rätt så väl, ja.
Annars förknippar man det ju väldigt mycket med Ralf Edström, eftersom ni spelade ihop i Åtvidaberg och ni spelade ihop i landslaget också. Hur är ditt förhållande med dina gamla polare idag?
Jo, vi träffas någon gång emellanåt och spelar någon uppvisningsmatch och så här fortfarande. Så att sista lördagen i juli här nu så ska vi spela i Överum. Det är bara en match i år.
Mm.
Vi började med detta 1983, och då första åren så trodde man ju att man spelade i Allsvenskan igen, för det var ju en 16-20 matcher per säsong. Så då var man ju full trim.
Men vad heter detta för något?
Det är VM-laget 74.
Det heter alltså VM-laget, ja, 74, som återsamlas och,
ja,
och kör igen.
Så att alla som kan komma och som inte behöver skjutas med rullstol så att säga, kommer.
Ja.
Ja. Och det är väldigt trevligt. Ibland har vi med övernattning och ibland har vi inte.
Hade du platsat i dagens herrlandslag när du var på topp?
Det är svårt att säga det. Det kan man inte säga så här långt efteråt, för att varje tid har ju sin tjusning.
Men är det så att de är bättre idag alltså? Tror du det?
Ja, alltså det är svårt att göra den jämförelsen. Men vi har ju ett antal spelare som är oerhört duktiga, framträdande. Du har ju Zlatan, du har Henke Larsson, du har Ljungberg. Det är ju de mest framträdande idag. Och de hade säkert platsat även på vår tid.
Mm.
Tror jag. Men, ja. Och sen får man ju se det om det hade funnits som plats över till mig.
Just det. Jo, ja, det är klart. Men jag menar, när det gäller till exempel stavhopp, då kan man förbättra staven. Men jag menar, fotboll, det är bollen och det är människan. Det är liksom inte mycket,
nej,
mer.
Och det första du måste ha med dig, det är lite anlag.
Ja.
Du kan ha olika anlag, du kan vara en tekniker, du kan vara målgörare och lite sådana olika saker. Va? Men,
här kommer din chef.
Där kommer min chef och hund, ja. Så att, och det gäller ju att utveckla de anlagen man har på bästa sätt.
Vad tänker du då när du ser hur dagens fotbollsstjärnor blir behandlade i medierna? För jag tänker det var nog inte fullt så hård bevakning av er på den tiden.
Det var inte så fullt så hårt, nej. Det var det inte. Och nu är vi ju olika som människor. Vissa har ju lättare för att ta det här med journalister. Och Zlatan har ju lite svårare för det, kan man säga. Och därför så passar det ju bra att han är i Juventus. För det behöver han ju inte prata med journalisterna. Och när han pratar med dem så är det ju alltid på någon presskonferens eller så. Va? Mm. Medan en sån som Ljungberg har ju liksom lite lättare att uttrycka sig på sitt sätt. Va?
Det är en faslig massa presskonferenser och så, ja, tycker man. Så var det väl inte. Jag minns det inte så i alla fall från tidigt 70-tal. Att fotbollsspelarna skulle ut och uttala sig om olika saker.
Ja, men vi var ju tillgängliga på ett helt annat sätt. Framförallt här i Sverige. Men när jag kom till Tyskland redan 70-73 så pratade vi ju aldrig med några journalister, utan det gjorde ju tränaren. Så att proffsfotbollen var ju rätt så tuff redan då. De släpptes ju inte in i omklädning, så de var på det viset. Det är vår hund Ben som går i vattnet.
Ja, just det. Han vill bada.
Ja, han tycker om det.
Ja, just det. Så att det var en annan atmosfär redan i Tyskland när det gällde förhållande till massmedierna och så. Mm.
Det var en helt annan ett förhållningssätt där nere än vad man var van med här från Sverige. För att här i Sverige kom ju journalisterna in i omklädningsrummet efter matcherna, men det var ju helt otänkbart där nere i Tyskland.
Med anteckningsblocket i högsta
hugg. Ja, visst. Och man hade ju inte hunnit få bort svettpärlorna från pannan. Och helst skulle man ju säga något otrevligt då, så de hade något att skriva om.
Ja, just det. Ja. Hur tänker du på... Nu blir vi duschade också här av din chef. Hur tänker du på framtiden nu då, när du sitter här i ditt sommarställe nära Söderåkra i Småland?
Jag har ju idag... jobbar jag ju som idrottslärare på en gymnasieskola och ett högstadie i Hör. Och jag har gjort det nu under de 6,5 år sista åren. Och det känns väldigt bra. Jag är 58 år, så att jag har ju några år kvar att jobba. Alltså, hur länge det blir, det får vi se, va? Men förhoppningsvis inte längre än till 65. Så att jag ser väl att jag håller mig väl kvar där.
Vad är det som är kul med att vara idrottslärare på det sättet?
Ja, alltså, man håller sig ju vaken om dagarna, för att ungdomarna försöker ju alltid och de gör ju alltid sitt bästa i idrotten, va? Men de kan ju hitta på andra grejer också. Så att då får man ju liksom försöka styra upp dem.
Du har inget gratis i och med att du har varit idrottsstjärna?
Det kan man nog säga lite grann. Och sen har jag ju jobbat som tränare genom alla år dessutom. Så jag är ju van att jobba med grupp. Men det är ju lite annorlunda när du har elever som inte har valt det precis själva då, va? Utan det tillhör ju skolan. Jag menar, är du fotbollstränare så de kommer ju dit frivilligt förhoppningsvis.
Just det. Ser du några talanger bland ungdomarna?
Ja, det finns väl alltid en och annan. Va? Men för att nå och bli proffs så är det ju en lång väg att vandra. Och det är svårt att se det för de som går på vår gymnasieskola. Det är ju nästan kört för dem, så att säga, om du inte har nått något allsvenskt lag nu när du är 17, 18, 19 år. Va? Mm.
Alltså man har en känsla av att det finns en del ungdomar som har de här lite orealistiska drömmarna om att bli fotbollsproffs, för ingenting annat står till buds för dem.
Nej, men det är inte många som blir det.
Nej. Det finns inte så många platser på det tåget.
Nej, det gör inte det. Va? Och det finns bara 11 platser i landslaget, brukar jag säga, från start. Och har man hamnat där, då har man kommit en bit på vägen. Sen kan man ha drömmar. Men för att förverkliga de drömmarna så får man arbeta rätt så hårt.
Mm. Hårt arbete. Har det varit kul också?
Mycket. Jag ångrar inte en dag. Det måste jag säga. Även livet utanför fotbollsplan har ju varit väldigt trevligt. Och man har träffat mycket människor som man har fortfarande goda relationer med. Mm.